Vi har bestämt oss. Mm. Eller jag har bestämt mig.
Mm.
Mediamogulen Bill. Han ska fortsätta 10 år till minst. Även fast han är hela 39 år gammal så kommer han fortsätta. Ni blir inte av med den här gubben inte.
Du kommer inte ge det till Medieimperium. Alltså problempodden till din son inom en snar framtid.
Inte innan jag har en son.
Nej.
Måste ha en son först. Sen. Han fyller 5 och så kommer han så här bara lille Bertil. För det är ju det jag skulle döpa min son till, självklart Bertil. Mm. Kommer han så här, hej, tjena Bertil.
Tjena.
Du har en sak att berätta för dig.
Okej.
Okay. Nu har du blivit tillräckligt gammal Bertil.
Har jag.
Nu är det så här va. Nu ska du ta över någonting från mig. Du ska ta någonting från mig och så får du fan inte ge tillbaka det. Utan det är ditt nu. För jag hatar den här skiten. Jag vill inte göra det varenda jävla torsdag.
Måste jag det pappa?
Du måste göra det Bertil.
Okej pappa, självklart. Jag vill att du älskar mig.
Ja men det gör jag nu. När du tar problempodden från mig.
Så du ska hoppa av?
Så jävla fort jag får en son som har fyllt 5 år. Men först måste ju den här sonen födas.
Ja.
Och sen ska den också fylla 5 år. Och sen ska den acceptera det också. Jag måste ju vara jävligt, bli jävligt omtyckt av den här lilla pojkvasken. För att, alltså, vem fan vill ta emot det här?
Nej, men barn behöver väl inte, alltså barn har väl inget att säga till om. Det är föräldrarna som bestämmer. Det är bara att säga, nu tar du över mitt imperium här.
Men du vet, de kan gå till socialen och klaga och sånt där.
Nej, barn fattar inte sånt där. 5-åringar fattar inte sånt där. De måste lyda en. Liksom, man kan doppa dem i kära och sen rulla dem i fjädrar. Liksom. De fattar inte vad socialen är för någonting. Det är det bästa med barn.
Ja, men då, ja, då får man ju hålla ifrån så att de inte ser alla såna här PK-barnprogram som finns nu för tiden. Ja. Varenda en så är det bara, är det någon som är elak? Gå till socialen.
Jag hatar att Bullybumpa har börjat handla så mycket om det där. Så,
tveka aldrig och ring socialen. Om du måste ta ur diskmaskinen, ring socialen. Du ska inte behöva göra någonting i huset.
Alltså, socialen är ju anledningen till dagens förfall av ungdom, det vet ju alla.
Japp. Det är klart att ungarna ska hjälpa till hemma och med medieimperium och sånt här. Man märker ju att i USA så har de ju inte lika bra socialen. För där kan ju nu till exempel en son ta över ett medieimperium och han har ingenting att säga till om skiten. Men här i Sverige, liksom bara, skulle du kunna plocka av bordet? Bara, nej, tänker inte jag. Okej, kul liv.
Jag menar, att man inte tar ut disken och sånt där, det är någonting. Men att man liksom inte kan ta emot ett litet medieimperie på 2 personer som snackar skit varannan torsdag.
Då är jag intresserad att höra om en annan sak. Och det är ju, ska jag sitta och prata med din 5-åriga son då? Kommer det vara problempodden?
Det blir en skitbra podd. Skitbra podd.
Det kommer i och för sig bli en bra podd, för att då kommer jag framstå som väldigt smart. Vet du inte ens vad neuroplasticitet är? Aj, lille Bertil, eller vad fan du hette.
Farbror Tobias.
Mm.
Jag vet inte vad neuroplasticitet är för någonting. Vad är det för?
Så jävla dum, Bertil. Det är...
Jag kan ha sagt att man får inte säga att folk är dumma. Du är dum.
Jag är inte din pappa, så du kan inte ringa socialen på mig.
Nej, varför måste jag göra så? Jag tycker inte om mig. Jag vill inte prata med dig, Tobias. Du är alltid hela kvällen.
Gråt, det är det våra lyssnare vill höra. Det är det de vill lyssna på. En liten paus från vardagen och lyssna på problempodden för att lyssna på barngråt. Ja, kära lyssnare, vi pratar om barngråt. Då är det problempodden du har rattat dig in på. Och jag heter Tobias. Jag har inga barn. Jag har absolut inga barn. Ingen kommer någonsin få ärva mitt imperium. Det kommer vara Tobias som sitter vid den här podcaststudion tills han är 163 000 år gammal. Och sen dör han.
Nej, men Tobias, så gammal behöver du inte bli. Jo. Och du kan väl ändå skänka det till mig.
Du ska ju skänka bort det så fort du får ett barn som är 5 år gammalt. Om jag skänker mitt imperium till dig och du har skänkt bort det till din son, då kommer det vara du och din son som sitter och poddar.
Ja, det är min dröm. Att ha en podd med min 5-åriga son. Det är det jag ville säga.
Ja.
Det var lite ologiskt det här, men så är det.
Makes no sense. Nej. Vet du vad som makes sense?
Nej.
Det är dagens personliga problem.
Ja, exakt. Ska jag läsa upp det där?
Vi läser gärna upp det. Mm.
Hej Bullen. Jag tycker att det är svårt att vara i nuet och njuta av det jag har. Jag har ett okej liv, men ofta tänker jag att om jag bara ligger i och kämpar lite till så finns det ett ännu bättre liv bakom hörnet. Hur ska jag väga ett framtida ännu bättre liv med att fokusera på att njuta av det jag har här och nu? Snälla hjälp mig, Sture.
Ja, du Sture. Ja, men det här har jag har faktiskt något att säga om det här.
Åh, kors till taket. Nej. Tobias har någonting att säga. Oj, oj, oj. Nu måste vi fira. Fram med tårta och bak. Champagne och allting. Tobias har någonting att säga.
Ja, det är jag som brukar prata länge. Så här tänker jag. Om det här. Förändring i livet, det kräver ju två saker. Det är arbete och det är tid. Och vissa saker kommer man till och med inte kunna att förändra. Så man måste ha sinnesro att acceptera det man inte kan förändra. Och mod att förändra det man kan. Och förstånd att inse skillnaden.
Fan, läste du Bibeln nu eller vad håller du på med, Tobias?
Jag hörde det på något möte. Jag vet inte, jag var så jävla full. Men det var något möte jag var på, jag kommer inte ihåg.
Okej.
Okay. Vad tycker du om det jag sa då? Var det det som var så fint?
Ja, men det är väl sant. Det är väl vad vi pratat om tidigare, lite grann circles of influence och så vidare.
Stoikerna är ju väldigt inne på det där också. Att du kan bara, jag vet inte, det är lite floskler, men de säger ju att du kan inte styra världen, du kan bara styra hur du reagerar på världen.
Men de tar väl ett megasteg egentligen och försöker vara ganska passiva och man ska leva ganska simpelt och sådär.
Ja!
Circles of influens är ju mer så här att du ska, ja, men bara som du ska leva ett vanligt liv, att du ska fokusera på där du kan förändra och inte fokusera där du inte kan förändra, för då ökar också din påverkan som vi har talat om tidigare. Mm. Men jag ska inte snacka ner om stoiker, de har mycket att säga och de är duktiga, men jag vet inte allt, jag vet lite grann om dem men inte allt för mycket.
Men circle of influence är ju jättebra liksom. Det är ju det att förstånd att inse skillnaden. Men sen det är viktigt också att man har sinnesron att acceptera det man inte kan förändra.
Det tror jag. Men jag skulle säga så här. Att jag tror så här faktiskt. Jag tycker det är klokt. Men jag förstår det här problemet lite annorlunda. Jag förstår det också. Jag förstår det lite som att även att det kan vara problem ibland också att fokusera för mycket på det man kan förändra. Mm. För att det tar ifrån kraft från dig att njuta av det du har. Så det är en balans mellan att arbeta för förändring och att leva här och nu.
En sak är dålig i livet, en sak är bra i livet. Du kämpar som fan med det som är dåligt och glömmer att njuta. Men jag är fortfarande lite inne på acceptans. Alltså. Att då måste man ju till att börja med acceptera att okej, det här är dåligt. Och jag kämpar och kämpar och det verkar mest bara ta bort från min tid att njuta av det här som är bra.
Det beror väl på hur dåligt den där dåliga saken är. Men den här personen säger till och med att livet är ganska okej. Okay, så det är ju inte ens säkert att den har någonting som är jättedåligt. Utan det är bara det att man liksom kan ju bli lite bättre liksom. Kan ju bli lite bättre. Det. Och det ockuperar hjärnan liksom. Istället för att känna bara, jag har det jäkligt gött här nu. Åh, vad härligt.
Jag är fortfarande inne på acceptans. Då får man ju acceptera att det inte är perfekt. Att då är det vissa saker är lite dåliga. Och de kommer vara det.
Men då kommer vi in på lite av det stora problemet.
Mm.
Jag har ju läst på väldigt mycket nu om signalsubstanser och skit. Och
knark.
Då finns det ju någonting, ja exakt. Då är det väl det problemet att den personen har för mycket dopamin. Dopamin som liksom bara känner att nej, det här ska jag ha, jag ska äta någonting gott. Det är liksom, dopamin är ju det som triggar den att göra saker, söka saker och så vidare. Mm-hmm. Vad jag har förstått. Och sen har vi serotonin som istället är nästan lite tvärtom. Det är det här att får du serotonin, då är det så här, ja men vad gött, här kan jag vara nu. Det är bra, allting är bra. Du är nöjd liksom. Det är nöjdhet du får av serotonin.
Just det. Mm. Så det finns alltså, för att jag tänker, hur har det hållit någon vid liv att de bara sätter sig ner på en sten? Alltså, om vi tar en utter. Hur har serotonin hållit en utter vid liv genom att den bara, nej men jag är nöjd här nu, jag behöver inte fånga någon mer fisk. Så bara, oh, nej, jag svälter ihjäl.
Vi har ju inte bara haft serotonin, men vad har serotonin haft för biologisk funktion är det du frågar.
Exakt.
Ja, men serotonin, det är ju komplext det här. Jag bara säger vad jag har hört då. Serotonin fungerar ju också så att du blir ju nöjd när du känner att din status i gruppen är på en bra position. Ofta kopplat till det. Så du får oftast inte serotonin om du är liksom näst utstött. Liksom. Får bara smulorna av den här älgen när jag har fällt. Liksom, och det här skalbaggen som du hittade. Det är då ditt serotonin är jäkligt lågt. Du är väldigt deppig. Och så vidare. Och det här är ett ämne som får dig att känna att det är bra när du är högt uppe och mindre bra när du inte är där. Liksom. Mm. Ja, så att en deprimerad person har lite serotonin och då antagligen känner det ofta att känner lite som att man inte är en del av gruppen på ett sätt också. Man har låg status.
Mm. Är det lätt att man jagar dopamin då? Alltså som substitut på något sätt? Har du läst någonting om det?
Nej, det vet jag inte.
Att det är lätt att man, om man är deppig, man börjar hålla på med mobilspel och online, du vet.
Ja.
För att man måste få någonting, någon jävla glädje i sig på något sätt.
Men dopamin är lite tvegat svärd som jag inte har förstått. För det är lite svårt. För det är ju inte så jättemycket njutning egentligen i dopamin. Dopamin är ju mer att det är liksom eftersökande. Fast man känner nästan njutningen av glassen innan man har ätit glassen. Liksom, men det är känslan för glassen. Sen är då endorfiner, det är ju morfinet du får när du får det du har liksom velat ha.
Ah, just det. Så dopaminet är mer det här förväntan liksom, ja. Som får oss att drivas till att fixa saker.
Exakt, och vi drivs av att fixa mer morfin.
Okej, okay, så det är de tre som gör oss, inom i citationstecken, glada.
Ja, precis, exakt. Och sen finns det, men det intressanta är ju att dopamin har ju nästan sin motsvarighet på serotoninsidan. För det som får oss att drivas att skapa högre serotonin, motiverar oss till det är ofta testosteron.
Jaha, så alla så här som jag, killarna jag träffar på gymmet liksom, som så jävla stora, de är de gladaste och nöjdaste.
Nej, de är väldigt ute efter att skaffa mer serotonin, så det är viktigare för dem att liksom få högre status, bli en mega biff och få mycket ögon som tittar på dig och så vidare.
Okej, så de söker liksom det, okej.
Okay. Söker mer bekräftelse i gruppen och känner att du är viktig.
Ah, just det, ja, jag fattar. Så det därför, är därför, har det hört ihop med så här macho-beteende lite grann då?
Ja, för testosteron gör det också mer liksom självsäker. Det ger dig självsäkerhet.
Mm.
Och det gör det också lite mer att du vågar mer. Du kan ta lite mer dumdristiga beslut när du har mycket testosteron.
Bli modig.
Och det går in på att du ska liksom inför andra döda en varg liksom, så här mitt framför ögonen på de andra. Så det är så. Och varför jag var inne här då? Varför jag gjorde det här långa utlägget här, så var det ju det att för den här personen är det ju mycket dopamin kanske och lite serotonin liksom, som gör att personen är på det här viset.
Man blir aldrig nöjd för att man får för mycket. Jag fattar, verkligen. Är det bara någonting man föds med, eller liksom, går det att styra på något sätt?
Jo, men det går ju nog att styra på olika sätt faktiskt, med olika beteenden. Så att du hänger dig åt aktiviteter som ger mer serotonin ökande saker än saker som ger dig mycket dopamin.
Just det, jag fattar. Man KBT-er sig.
Ja, men man försöker hitta också vanor som man vet ger mycket serotonin istället för dopamin.
Man använder tänkhjärnan för att haxa lite.
Ja, min fru kom in så jag stängde dörren. Ja. Okej, så, ja, precis. Man får hitta nya vanor som ger mer serotonin än dopamin. Och i och med att hela hjärnan är så komplex så det är ju liksom inte jätteenkelt. Det är väl precis som mat liksom. Så här. Du får aldrig äta kolhydrater. Ja, men det är kolhydrater i all jäkla mat. Du måste ju, någonstans måste du få i dig kolhydrater om du ska få i dig någonting annat.
Det ger ju kroppen energi också, så att du behöver ju kolhydrater.
Ja, Så samma sak är det väl också med serotonin. Du får ju också dopamin i samband när du har serotoninaktiviteter. Och du får andra goa känslor också. Som oxytocin, som är den här härliga goskänslan som du får när du hoppar i säng.
Just det, klappa hunden-hormonet.
Ja, exakt. Men okej, så svaret är då kanske att den här personen ska söka sig till vanor som skapar högre serotonin och mindre dopamin. Och det är ju ganska rimligt då, för att då kanske om den här personen kan bli mer fokuserad på här och nu och njuta av här och nu.
Mm. Personen ska gå på rave mycket.
Ja, antingen det. Du kan utveckla dig. Eller så kan han ju bli en person som har väldigt mycket status. Söka väldigt mycket status. Går runt till det här, som man skriver i brevet, bakom nästa hörn. Då kanske han kan bli president för världen. Då har han ju borde han ju ha skithöga serotoninivåer. Bara, gött är det liksom.
Ja, alltså det är som Hank Green sa, att det är inget fel att människor söker makt så länge de människorna har goda intentioner. Alltså att de människorna är snälla.
För vad vi behöver göra nu är att lista de här vanorna som ger högre serotoninivåer.
Ja, du har det. Du har läst det.
Ja, men det är exakt. Det finns olika vanor som ges tips om vad man skulle kunna göra. Och det handlar inte bara om att få hög status i gruppen, utan det är andra aktiviteter också som ökar serotoninivån. Men kopplat till det som jag pratade om tidigare med testosteronet, det är en motivator för att skapa serotonin. Det är ganska intressant, för att då testosteronet har därför olika effekter på olika situationer med människor. Beroende på vilken situation du är. Är du en situation där du tjänar social status på att vara duktig på att slåss? Ja, men då bidrar testosteronet till att du blir duktigare på det. Men är du i en setting där att vara den godaste människan i hela den här settingen, då får testosteron dig att bli en mycket godare människa. För att det är det som ger dig social status.
Ja, just det.
Så att det här testosteronet kan drivas mot dåliga saker, men också mot bra saker. Och vi vet ju inte riktigt vad Sture håller på med på dagarna och vad som ger honom social status i den settingen där han befinner sig. Men jag tycker ändå han kan ju bara knapa en massa steroider. För då får han mycket testosteron. Och då gör ju de så att han blir duktig på det som man ska vara duktig. Och så får han hög status med en gång, eller hur?
Men tänk om han är lönnmördare då? Då kan man bara bli en ännu bättre lönnmördare.
Ja, men vi ska inte lösa världens problem. Vi ska bara lösa Stures problem. Det är därför det är det personliga problemet.
Det vi får betalt för. Ja, just det. Det är sant, det är sant. Eller så kan personen gå på rave.
Och vad ska han göra där då?
Han ska äta ecstasy.
Ja, okej.
Men problemet är ju då att man bränner ut serotoninreceptorerna. Så då får man inte någon serotonin alls efter, alltså, om man gör det jätteofta.
Så det du säger, och det stämmer ju exakt, det är ju ingen långvarig lösning. Men vill han lösa problemet för kvällen en gång, var tredje år, ja, men då är det en bra lösning. Det kanske inte behöver vara tredje år.
Gå på rave, ta ecstasy och bara, jag är nöjd här, det är.
Men det är kanske inte det personen vill. Personen vill ha någon stadigvarande nöjdhet. Så att, och då är det ju steroiderna som är lösningen, eller hur? Förutom det att han får, han blir lite arg kanske. Eller ja, det beror på vilken setting. Jag vet,
man får ju vara med. Man får liten snopp och man får akne och man börjar slå frugan. Det är väl typ de tre bieffekterna som finns.
Beroende på vad man får kan man väl få stort hjärta, men det kanske inte är just steroider, det är annan muskelbyggande
komponenter. Det är fint att få ett stort hjärta.
Ja, som spricker väl till slut. Det är det som är problemet.
Det är inte bra.
Steroider är inte heller den stora lösningen. Det är det inte.
Nej, det är ju ofta så där med tabletter och sånt preparat. Alltså, det är ju aldrig en långvarig lösning. Alltså, det är synd. Nej. För det är det våra hjärnor går på. Hur tänkte Gud egentligen? När han designade oss för 5000 år sedan. Jag fattar inte.
Men för att lösa det här problemet lite enkelt då. Det kanske inte vi behöver göra. Men läs en bok om goda vanor som du får högast serotoninivåer av. Och då kanske en sån aktivitet skulle kunna vara att meditera. att det hjälper dig att öka dina serotoninnivåer.
Gör det?
Ja, det gör det. Och sen har du andra aktiviteter som också ökar dina serotoninnivåer. Och det är ju att göra saker som du... Snälla saker mot folk.
Gå med i något soppkök. Jag menar, då borde man ju känna sig lite präktig. Och bara, ah, fan, jag är lite bättre än andra faktiskt. Då får man lite serotonin där, tänker jag. Nu låter det som att jag inte gillar människor som jobbar i soppkök. Och att jag tycker att de är liksom äckliga, präktiga... Kolla på mig, jag är så bra. Liksom, det är inte det jag säger. Man ska hjälpa de hemlösa, det ska man.
Men vad fan, säg som det är. Det är ju deras fel att de är där.
Hade inte jag varit hemlös så hade jag sagt det. Då hade det varit starkaste överlever rakt av. Men nu känns det konstigt att säga det. Oj. Faktiskt, när jag bor på din soffa liksom. Det känns lite underligt att säga att hemlösa är svaga människor. Så fort jag har fått lägenhet, då. Då blir det moderat styling all the way through.
Ja, för då kan du ju säga att du drog upp dig själv i kragen och tog tag i ditt egna liv.
Jag kom från ingenting och nu idag jobbar jag på Samhall. Det tog bara 20 år.
Men alltså, du hade inte lätt där i början av livet heller. Liksom. Pappa hade ju mycket pengar och mamma var ju jättesnäll och sådär. Och alla tog hand om dig som en liten bebis och sånt och tyckte att du var gullig och... Du fick gå på helt bra skolor och allting sånt där. Men det var ändå, det var det som var felet. Du hade det alldeles för lagom bra. Du hade det för bra.
Jag blev curlad. Mm. Jag blev curlad av min rika pappa och min omtänksamma mor. Och det som hände var ju att när jag fyllde 18 och fick egen lägenhet. Jag visste inte hur man gjorde någonting. Träffa på dig, starta podd. Blev av med lägenheten och nu är jag här.
Mm.
Det tog mig en vecka faktiskt. Och det är ganska imponerat faktiskt. Hur snabbt det gick för mig att förlora både hem och arbete.
Ja, nu ska vi inte prata om mitt dåliga inflytande på dig, Tobias. Utan nu ska vi prata om vad Sture ska göra. För att det är sådana som oss han vill få råd av. Uteliggare som har slösat alla sina pengar på idiotidéer.
Vi är inte urfattiga, vi är inte hemlösa. Vi är liksom gräsrotsrörelse. Vi är äkta, vi är down to earth, är du och jag, Bill. Förstår du? Det är därför folk vänder sig till oss. För att vi snackar inte skit. Vi är inte som de där jäkla politikerna, du vet, Göran Persson och Göran Reinfeldt. Och...
Vi gör ju som vi vill. Vi vill ju det här. Vi vill ju leva så här på botten av hierarkin.
Det här är ett val. Det här är ingenting som vi håller oss vakna på nätterna och som gör att vi somnar gråtandes.
Vi gillar dopamin och endorfiner mer än serotonin och därför har vi gjort på detta viset. Bara vi får ligga ner och titta på våra mobiler och trycka på massa olika klipp hela dagarna så har vi det jävligt gött. Vem är du att säga att vi inte ska ha det gött med vår endorfin och morfinkickar? Men så här, jag tror en ytterligare aspekt. Man kan ju läsa och lyssna på duktiga människor som kan saker och ting. Efter man har lyssnat på vår podd med oss som inte kan någonting. Och då kan man ju få reda på vad man ska göra för aktiviteter för att få hög serotoninivå. Men ett övergripande tema som verkar ligga lite mellan serotoninskapande aktiviteter och dopamin- och endorfinskapande aktiviteter.
Mm.
Det är att man siktar på lite mer långsiktiga belöningar.
Just det. Tänka långsiktigt. Fan, verkligen.
Men saker som belönande lite på längre sikt liksom. Någonting som att du lär dig något nytt till exempel. När du känner att du har lärt dig något nytt kommer du känna säkert också lite mer serotonin. Att du bara, yes, jag känner dig stolt över dig själv liksom.
Ja, det är som jag sa i början. Att förändring i livet kräver arbete och tid. Det finns inga genvägar. Du kan inte springa på rave varje kväll. Och du kan inte trycka i dig massa testosteron. Du får bara börja göra saker. Och sen långsamt göra saker som ger dig serotonin. Och sen så kommer det sakta hjärnan att rätta sig efter det.
Det var intressant för det här var ju ett helt annat råd än vad jag hade tidigare. Jag tänkte ju att nej men vad fan skit i det andra runt hörnet. Utan lär dig bara njuta av nuet istället. Det är det som är viktigare. För att som vi har pratat om tidigare. Min bild av verkligheten, den är lite sån att om man kan mäta lycka i siffror och olycka i siffror så kan du bli typ 3 glad, men du kan bli minus 100 olycklig. Mm. Så därför är det, kan det vara bättre att satsa på att njuta av här och nu än att hela tiden söka något nytt liksom, som förändrar saker och ting. För det beror på vilka förändringar man gör. Om man gör radikala, nya förändringar. Det handlar ju om, man ska fortfarande hänge sig åt långsiktiga mål.
Mm.
Det ska man nog göra. Men man behöver inte vända omkull allting i sitt liv. Bara för att man tror att det är bättre, grönare på andra sidan gräset.
Nej, som sagt. Man ska kanske också acceptera att livet kommer ha vissa dåliga saker. Och vissa bra saker. Och försöka bara vara lite mer närvarande. När man är i stunder med de bra sakerna.
Och det går i hand med att nöja sig med en tvåa. Istället för hela tiden försöka få en trea. För att det som skiljer människor i hur bra de är, har det. Det är inte om de ligger på en tvåa eller trea så ofta. Utan det handlar mer om att de inte går ner till minus 50. Att liksom verkligen tragiska saker händer. Det är det man ska satsa på. Motverka olycka i större utsträckning.
Ja, och livet är ju mångfacetterat. Så du har ju olika saker som är olika bra. Så du har ju en sak som är minus 10. Och en sak som är 3. Och en sak som är 1. Många saker som är 0. Så att kanske fokusera när det kommer till att aktiv handling, alltså så här förändring i livet, kanske försöka satsa på att ta bort det här som är minus 15 istället för att så här försöka optimera det här som är 2 och 3.
Ett tecken på det kanske att liksom, skulle ditt liv förändras, du skulle uppfylla din största dröm och du skulle vara rik och så vidare, det är inte så jättestor skillnad i lyckonivå, om man kan säga så, mellan en person som är kanske medelklass eller någonting och någon som är överklass. Det är liksom när personen uppfyller sin dröm och får göra någonting som de tycker är kul, ja, men då är det kul en liten stund, men sen går det ganska snabbt tillbaka till det normala och så ligger du ungefär på samma nivåer hela tiden ändå. Så det kommer inte vara några stora skillnader oavsett var du än hamnar, och det här betyder ju inte att du inte ska försöka söka efter denna drömmar, men det handlar ju om att du också behöver arbeta med att njuta av nuet och inte bara kämpa hela tiden, för att det kommer inte göra dig så mycket gladare.
Acceptera det man inte kan förändra.
Fan, vi hade det från början.
Jag trycker in den överallt där jag kan.
Jag tycker att Sture har en bra lösning här. Det är ju som sagt att hänge sig åt aktiviteter som är hög serotoninivå, men vänd inte upp och ner på hela skutan bara för att du tror att det är grönare på andra sidan gräset. Puff, där har vi det.
Boom, där satt den.
Dagens problem är problemet med den inre kemin. Vad menar man med det då?
Ja, det är väl lite det vi har pratat om, va?
Precis, ja men exakt. Mm. Det handlar ju, om jag får ytterligare definiera problem, så handlar det om att det kan kännas lite tungt och lite meningslöst nästan, att ditt beteende eller hur ditt välmående beror bara på olika sorts signalsubstanser i hjärnan. Som vi pratade om, serotoninnivån är väldigt viktig för att du inte ska bli deprimerad och så vidare. Men sen behöver du dopamin för att agera. Det är också det är den som har gjort att du har gjort saker och ting i världen. Den har varit mycket väldigt användningsbar, att du har gått ut och skaffat mat och så vidare. Och som mål för den aktiviteten har du kanske endorfiner och så vidare. Men det gör den i alla fall lite nästan deppig att ha, men allting bara beror på det här. Och vad är den optimala kemin som vi ska ha hos människor för att det ska bli så bra som möjligt?
Ja, för det första vill jag säga att det är nog bara du som är deppig över det här. Vi andra har ju liksom, vi lärde oss om det här i åttan på högstadiet. Och sen så har vi bara gått vidare med våra liv.
Det var jag som har problem med det här, så det här är inget stort problem. Det var mitt problem.
För dig är det ett stort problem.
Nej, men om vi formulerar problemet så här då på ett sätt. Jag vet att det blev lite otydligt där. Men problemet är ju det att de här signalsubstanserna ligger fel hos vissa. Som är deprimerade och så vidare. Hur kan vi liksom skapa en värld med de optimala signalsubstansvärdena på alla människor?
Just det.
Hur kommer vi dit? Just det. Ska vi bara forska som fan och bara slänga massa pengar på forskning och så hittar vi den här ultimata signalsubstansmaskinen som bara pumpar in oss i oss de rätta substanserna på rätt sätt och sen kanske bygger om vår hjärna lite grann för att kunna ta emot mer signalsubstanser för att göra att vi känner oss ännu bättre och bättre och bättre.
Okay, först och främst kan jag tycka att världen är ju lite dåligt anpassad efter individer och lite anpassad efter idealmänniskor. Att det finns en förväntan på hur en vuxen, ja ett barn också, hur en människa ska vara. Och sen har vi byggt samhället runt det lite grann. Så om man exempel är en person som inte tycker, ska vi säga, tycker om att sitta vid ett kontorsstol i 8 timmar. Alltså om fler kunde upptäcka vad de har för hjärnkemi, så hade det kanske varit lättare att anpassa vad man gör med sin tid.
Ja, men jag tror att du har en viss lösning att liksom, ju mer vi vet om signalsubstanser, ju mer vi vet om hur vi fungerar och hur vår hjärna fungerar och vad vi mår bra av och varför vi mår bra av olika saker, desto bättre nivåer kommer vi ha. Och det kanske är så att det till och med finns en skillnad i preferens mellan vad olika människor vill ha, för de kanske har en liksom en viktning mellan dopamin eller endorfin eller oxytocin och serotonin som de vill liksom hitta sin egna liksom. Vissa kanske har preferenser för olika nivåer om olika, men och ju mer vi vet om de här, desto mer kan vi optimera för oss själva vad vi själva vill ha och vad vi själva på något sätt inåt sett mår bra av. För att det kanske finns något välmående som är bortom de här signalsubstansvärdena.
Ja, men jag tänker att om man vet att jag får väldigt lite, jag har dåliga serotoninreceptorer, då kanske man inte känner sig så dålig för det. Utan man bara, okej, okay, jag behöver anpassning efter det här. Eller jag behöver, men liksom, jag måste hitta anpassning efter det här.
Ja.
Alltså jag tycker nästan det finns något trösterikt med att veta att det är kemikalier i huvudet. För att liksom, det är som det är. Och nu måste vi bara göra det bästa av situationen. Förstår du? Det är inte så här, jag är lat. Jag orkar aldrig göra någonting. Visst, såklart. Man kan ju vara lat. Alltså hemlösa till exempel. De är lata.
För det menar vi på riktigt. Det är inget skämt.
Det är inte ironi eller någonting. Jag hade en kompis som sa till mig att när han fick diagnosen som bipolär, det var det bästa som har hänt honom. För då kunde han liksom förhålla sig till det. För annars, innan trodde han att hans liv var kaos. För att han hade helt olika nivåer av signalsubstanser i hjärnan hela tiden. Men det visste inte han. Utan han bara sa, jag är bara galen. Liksom.
Mm.
Men efter att han fick veta vad som händer i hans hjärna. Då är det så här, okej, jag är inte galen. Jag, bara liksom, jag har haft otur med generna. Och hur jag föddes. Liksom. Det är som det är. Och nu är det bara att förhålla sig till det här.
Nej, men jag tror det. Precis, det är inte bara det att genom att veta ska man agera på ett annat sätt, utan det är bara vetskapen i sig om hur det fungerar. Och när man kan liksom lite på något sätt kanske hitta ett intresse av att analysera sig själv och sitt egna beteende, får en att distansera sig lite från det.
Ja.
När man känner nervositet och så vidare eller stress, då vet man så här, nu är det kortisol som är ett nytt,
ja,
ny signalsubstans som är mycket som är lite sämre då. Men det är kortisolen som sätter igång och skapar den här känslan hos mig. Jaha, okej. Okay, ja, men hur känns kortisol då? Ja, det smakar så här. Okej, okay, smakar inte så gott. Men ja, det finns där. Jag kan distansera mig från stressen på det sättet.
Jag tror det. Alltså verkligen avdramatisera. Och liksom ge sig själv verktyget att inte bara känna att man är någon galet djur som bara följer minsta lilla impuls. Nej, men precis som du säger. Ett jättebra sätt att distansera sig.
Och samma sak också med glassen. Ja, nu är det dopamin där. Okej, nu kommer dopaminen. Jag vill att jag ska ta den här glassen nu. Okej, ja, där är den dopaminen. Det smakar gott nästan i huvudet, den här glassen. Oj, så här fungerar dopamin.
Kan de verkligen hjälpa med de här tankarna? Så här, men har inte jag förtjänat en glass? Liksom. Fast man åt 3 glassar nyss.
Så då handlar det ju om att vi då, för att gå tillbaka till vad som var lösningen då, det var... Ja, men det var 2 komponenter där. Det ena är att förstå det bättre. För jag tror att vi fortfarande inte har jättebra förståelse för det. Det är ganska svårt att förstå. Nej, men det är många som forskar på det och ingen riktigt vet. Så att vi ska slänga massa pengar på det. Och sen ska vi använda de pengarna också, eller ska vi använda oss när vi vet detta, att skapa, ja, informera människor, lära ut det här för människor som ett sätt att få dem att må bättre och välja de nivåer av signalsubstanser som de själva vill.
Ja, och för att skapa lite förståelse för folk som, ja, men som har lite problem med signalsubstanser. Så det, någon smart framstående psykolog, nu har inte jag namnet här någonstans, men den personen sa i alla fall att i sanningens namn, så när man försöker att bota mentala problem med mediciner, är det ett extremt outforskat, det är ett väldigt inexakt och trubbigt verktyg för att göra det. Man vet inte riktigt vad man håller på med, utan man bara chansar lite. Fortfarande. Så att slänga pengar är ju verkligen en god idé.
Det kan ju vara, det behöver inte vara mediciner, utan det bara kan vara förståelse av hur man ska agera. Finns det ju det här med att träning har man ju visat, mår man ju väldigt mycket bättre av. Man får då både dopamin, endorfiner och man får serotonin av att just det. Träna. Och det är det här långsiktiga på en kick. Du behöver göra någonting ganska ordentligt, som också är nyttigt för dig av andra anledningar, att du liksom lever längre och blir mindre sjuk och så vidare. Du gör en sån aktivitet att man vet om nu att det har så positiva effekter att göra sådana aktiviteter för ditt välmående. Det har ju kommit fram av forskningen på de här sakerna. Så att,
just det. Jag tror jag har sagt det här förut i podden, men träning är ju en hörnstensvana, brukar man kalla det. Att sköter man träningen så kommer det ge upphov till mycket andra goda vanor, för att du mår så bra av träningen, både fysiskt och mentalt, att du får andra saker gjort. Du sover bättre, den vanan är fixad. Du äter bättre, den vanan är fixad. Ja. Och så, ja. Du känner dig piggare, du vill göra saker. Ja.
Så vad jag vill säga då bara är att den här forskningen behöver ju inte bara resultera i nya mediciner. Den kan ju också till och med revolutionera och visa att, låt oss säga, att träning är ännu mer effektivt än vilken annan medicin som helst. Vilket den typ också är. För hade man kunnat skriva ut det som ett recept, de fördelarna träning gör, så skulle det ju bli världens mest populära drog.
Problemet med träning är ju, och det är ju som vi pratade om innan, att det kräver arbete och tid. Att det är ingen quick fix. Träning är någonting du måste hålla på med hela tiden. Och träning, det kommer ta ett tag innan du märker någon skillnad.
Men kanske om du hade kunnat ta det som ett piller och fått det hur mycket som helst, utan att du behövde agera och det tog tid, så kanske du skulle ha negativa konsekvenser för dig.
Ja, men såna här jättebra som du satt på magen, som man köpte på TV-shop. Såna här som gav elstötar i magen. Såhär, Det är bara sätt på såna över hela kroppen. Såhär, och sen så var det skitbra.
Men det tar fortfarande tid. Man skulle göra det snabbt med ett piller, som man bara, åh, gött. Känner mig stark nu. Såhär. Men du ser ut som en tanig jävel. Du sitter ju bara, jag känner mig stark. Känner mig.
Ja, det är som jag som äter mycket anabola men inte tränar någonting. Det funkar liksom inte riktigt. Det är synd.
Ja, men då ska du köpa sådana här elektriska elektroder som du har på dig.
Ja, ja.
Så käkar du anabola och så tar du sådana. Då har du fixat det. Okej, okay, så skicka massa pengar till att forska på det här med hur vår hjärna fungerar och hur våra signalsubstanser påverkar vårt välmående. Väldigt viktigt. Skapa utbildningskampanjer som lär folk hur man gör det.
Informera.
Exakt. Yeah. Och vägen hit är ganska självklar. Vi måste göra en ännu bättre podd där vi tjänar ännu mer pengar, så vi kan skänka dem till detta fina ändamål.
Skicka pengar till Problempodden. Mm.
För då kommer våra serotoninnivåer höjas, för att vi skänker till ett gott syfte. Och inte bara vi, utan ni som skänker till oss kommer ju skänka till oss. Inte bara för att ni tycker det är en fantastisk podd ni lyssnar på. Utan även för att era serotoninnivåer ska öka.
Ja, precis. Nej, jag måste faktiskt vara ärlig med dig, Bill. Jag har någonting att erkänna.
Ja, men ut med det bara.
Den här grejen, du vet, att sinnesro att acceptera det man inte kan förändra, mod att förändra det man kan och förstånd att inse skillnaden. Det är alltså från, det är den bönen som de ber i början av alla möten på Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkoman.
Jag kände absolut inte igen den.
Jag har kunnat den i många år.